Välkommen till Framtidspodden Kjellander och Björk med mig, Andreas Kjellander, och min samtalskompis Mats Björk. Har du sovit gott? För vad betyder sömnen för oss människor egentligen? Sover vi rätt idag? Mats och jag är djupt osäkra här faktiskt. Vi vet att hjärn- och sömnforskarna varnar för skärmar, ljus och störningar. Vi vet också att nya aktörer som Headspace med flera koncentrerar sig mycket på våra beteenden kring sömnen. Och här är vi faktiskt nyfikna. Hur tänker de som jobbat med sömn länge? I det här avsnittet träffar vi Robert Carlén på Hästens sängar för att prata om sömnen, sängarna och forskningen. Robert är CFO på Hästens och har jobbat många år i flera olika roller inom den här globalt välkända verksamheten. Här i samtalet pratar vi bland annat om sömnens betydelse för dina livsupplevelser, differentiering som strategi för ditt varumärke och vad i en traditionell verksamhet man bör digitalisera. För Hästens så är god sömn en självklar mission och vi får här en generös inblick i hur de arbetar och tänker för att säkerställa goda upplevelser för människor. Vi vill också säga att den här serien sponsras av Adyen. Adyen är betalbolaget bakom några av 20-talets ledande företag som Spotify, H&M och Elgiganten. Med Adyen behöver du bara en enda plattform för att ta betalt på nätet, i butik, i app eller i vilken kanal som helst och på vilken marknad som helst. Så att du kan samla insikter, möta kundernas förväntningar och ta kundupplevelsen till en helt ny nivå. Vi är väldigt tacksamma för Adyens stöd i våra samtal om framtiden. Och här kommer Robert Carlén. Jag skulle säga varmt välkommen till Robert Carlén.
Tack.
Kul att ha dig här.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Och jag öppnar med frågan, har du sovit gott i natt?
Absolut. Jag är ju så lyckligt lottad så att jag sover merparten, inte alla, men merparten av mina nätter i en Hästens säng. Så att,
Du kunde inte låta bli, Andreas.
Nej, jag måste.
Ja. Ja. Men det är ju faktiskt intressant. Lite lättsamt. Vad är en god natts sömn?
Ja, en god natts sömn, då är man helt, man har mycket energi, hjärnan är rensad, man är preppad för dagen. Och egentligen så många ställer frågan, ja, har du sovit gott? Så när man frågar på morgonen. Men egentligen så, man är ju helt medvetslös när man sover. Mm. Så att när du vaknar på morgonen, du har ingen jäkla aning om du har sovit gott eller ej.
Bra.
Men framåt 4-tiden på eftermiddagen, då vet man om man sovit gott. Ja. För då, om man då fortfarande har energi och go och liksom klar av att göra det man har tänkt, då har man sovit gott. Mm.
Så det var ganska relevant timing för mig att ställa den här då, 14.42. Lite tidigt kanske, men...
Ja, om jag inte somnar mitt i programmet här, så har jag sovit gott.
Då får vi svaret på frågan. Men ska vi börja där? Kan inte du berätta lite grann om dig själv och lite om Hästens?
Ja, jag kan börja med mig själv då. Jag har en ganska lång karriär som... inom finans och sen mitt i karriären ungefär för 20 år sedan så började jag jobba som CFO i familjeägda företag. Och det blev så, men det har varit fantastiskt roligt. Så jag har haft förmånen att få jobba i ett antal ganska kända svenska företag som CFO och då i familjeägda företag. Och det leder ju då in till Hästen som jag kom till för 9 år sedan ungefär som CFO. Och just då så hade man lite småkörigt ekonomiskt och ville ha hjälp av någon ny kraft utifrån. Och det var jag och jag skulle egentligen bara göra det lite kort tid. Men har stannat kvar. Hästens är ju annars ett jättegammalt företag. Vi fyller 170 år nästa år. Och ägs i 50 generationen i samma familj. Samma ägare.
Coolt.
Och har gjort sängar sen början på förra århundradet. Egentligen. Men man börjar med som sadelmakare.
Vi gjorde ju vår research också. Jag klickade in där på historien bakom Hästens. Alltså det känns så enormt intressant. Alltså denna stora bransch som faktiskt jag inser att jag är helt okunnig om. Men så här, det står där bland annat också då, att ni ska hjälpa världen att sova bättre.
Ja.
Hur gör man det? Alltså, och någonstans så vet vi att det är säng inblandat i det här, men hur ser ni på det?
Ja, alltså vi har en stor mission. Vi vill inte bara att världen ska, eller att människorna i världen, 7,8 miljarder människor ska sova bättre. Vi vill faktiskt att världen ska vara en bättre plats. Mm. Och att en bättre plats, det är att vi vill se fler glada, lyckliga människor. Och hur skapar man det då, kan man säga? Det är en tall order. Mm. Det är mycket att begära. Ja, det är givetvis att predika om behovet av sömn, varför man ska sova, skapa verktyg, sängarna som vi gör, för att kunna sova bra. Men framförallt är det ju det som kanske har blivit lite mer uppmärksammat nu på senare tid. Det vill säga, vad händer i kroppen, vad händer i hjärnan när man sover? Ja. Hjärnan behöver ju ha den här sömnen. Ni kommer säkert ihåg Percy Barnevik och andra företagsledare som förr i tiden skröt om hur lite de sov. Mm,
just det.
Och alla beundrade dem och tyckte att det var ju fantastiskt att de inte behövde sova mer. Men det var ju
vilka högpresterare liksom.
Precis, va. Men egentligen så var det ju ganska idiotiskt för att hjärnan behöver ju åtminstone 6-7 timmar för att rensa ut alla restprodukter, slaggprodukter och för att göra oss så duktiga och presterande som möjligt på dagen. Mm. Så de som man tyckte var högpresterare var i själva verket väldigt dåliga fördömen. Men det som har hänt, det är att vi börjar uppmärksamma det här nu. Mm. Och det händer runt om i världen. Och man har börjat se liksom att det här med att man pratar om att gå in i väggen. Mm. Det är ju egentligen en utmattningsdepression. Och många gånger så är det en funktion av att man inte har sovit tillräckligt. Och det kan ju hända alla småbarn och annat som gör att man inte sover. Och får man inte den sömnen så mår man inte bra.
Nej. Och det här är ju verkligen, nu befinner vi oss i det här samtalet på verkligen bottenplattan i så här Maslows behovspyramid. För där hittar vi ju liksom de här verkligen liksom basala. Men det där är ju, tänker jag, inte heller, det är inte så lätt, tänker jag, i den värld som vi är nu. Och kanske om jag närmast liksom går till mig själv där, vi har, ja men nu kommer solen in som ett härligt ljus här, men vi har liksom artificiell belysning och vi har liksom det blåa ljuset och blinkande notiser och surrande liksom mobiler som får oss liksom får mig att titta mig omkring och oroa mig och kanske faktiskt då arbeta när jag faktiskt borde sova. Mm. Hur har sömnen då ändrats sedan, var det 1852 var det, när man grundades?
Alltså, man kan väl säga att allt det här ljuset som vi får till oss är ju inte bra.
Nej.
Om man tittar på vad är ett perfekt sovrum, då är det mörkt. Mm. Man har kanske druckit lite te eller något sånt, men inte allt för sent. Absolut inte kaffe för sent. Man har inte tittat på sin skärm, vad det nu är, på kanske en timme innan man går och lägger sig. För då förbereder man kroppen att slappna av, att man förbereder hjärnan att slappna av. Man kanske tänker på positiva saker och så somnar man in och det hjälper en att sova bra och vakna i ett fantastiskt skick på morgonen. Därför att man har gett sig själv chansen att sova bra. Så alla de här blåa ljusen, de påverkar melatoninproduktionen.
Just det, precis.
Vilket gör att man lurar kroppen och hjärnan och tror att det är dag. Mm. Och därför så kommer man inte ner i den här djupsömnen som man behöver. Och sängen som du tänkte, vad har hänt då sedan 1852? Vi jobbar ju hela tiden med att sängen ska vara så komfortabel som möjligt. Vi brukar uttrycka det som att man ska sova i sängen, inte på sängen. Alltså förr i tiden så sa alla doktorer att det ska vara hårda sängar. Och så är det en del ändå fortfarande i världen. Men vi har ju sagt att vad som är viktigt är ju att musklerna slappnar av. Ja. Alla musklerna slappnar av. Mm. Och det gör de ju när de får stöd och när man ligger i sängen skönt. Så det är liksom två ingredienser för att ha en fantastisk dag.
Ja, det otroligt intressant. Jag tänker att det finns många, många saker man kan göra inom ramen för att man för det första vill att människor ska må bra och göra bra saker, men specifikt då att man ska sova bra, bara på det som vi pratade kring nu. Sängen har ju varit liksom en ingrediens hela tiden sedan 1852, men sen är det liksom, när ni tittar på vad ni gör framåt här. Här har jag inte läst på precis allt som ni gör. Att man kan ta ut skåpet, att ni gör fler saker. Teknologi, ser ni någonting där framåt?
Ja, alltså nej, egentligen inte. Mm. Alltså, vi jobbar väldigt mycket med att se till att det vi gör är så bra som det någonsin kan vara. Mm. Och det innebär att egentligen så är vi ganska gammaldags. Att vi vill leverera bästa möjliga kvalitet. Mm. Och vad är bästa möjliga kvalitet? Ja, för det första att det håller länge. Mm. Dels, och sen så att det ger den komforten som det ska ha. Och att man får den här avslappnande effekten under 25, 30, 40, 50 år.
Just det. Mm.
Och så teknologi. Ja, det finns ju ställbara sängar till exempel. Mm. Men tyvärr är det så. Det säljs väldigt mycket ställbara sängar. Men det är inte den bästa sovkomforten.
Just det.
Man ger avkall på någonting när man kan justera sängen.
Mm. Mm. Det var intressant. Bara en snabb reflektion när du säger gammaldags. Jag kan också benchmarka att du är också väldigt nydags då. För att de startups och scale-ups som går bäst, det är de som specialiserar sig på en uppgift och gör den väldigt bra. Mm. Så det är ju ett recept snarare för hur man ska, i praxis, för hur man ska lyckas med sin verksamhet som jag har gjort då.
Jag tänker där också, vad är värdet? För du beskriver också hur man, tycker jag väldigt intressant, hur man förbereder sig själv för sömnen. Mm. Det här med teet och lugna ner sig.
Mm.
Det är ju kanske, och det kanske skapar ett högre värde än, vad vet jag, någon slags liksom högteknologiska vaggvisar som vi då ska konsumera genom en liksom mobil som kommer med pushnotiser. Så att på så vis är det ju gammaldags rätt, tycker jag, i det här också. Men jag är också nyfiken i pandemin i det här. Mm. Hur har den? För jag tänker att pandemi, stress, vi har liksom skyrocket, så här mental ohälsa som också påverkar vår sömn.
Mm.
Hur påverkar det här? Påverkar det ert uppdrag på något sätt?
Ja, det gör det ju egentligen att det skapar en större urgency. Alltså att det är ännu viktigare att faktiskt accelerera det arbete som vi gör, därför att vi ser ju att det finns ett stort antal människor som faktiskt inte mår bra och som inte är så glada som de borde vara.
Nej.
Och det gör ju att vi tycker att det är ännu mycket viktigare att liksom komma igenom med vår mission att skapa en bättre värld. Du pratade innan om att vi inte är så med elektroniska vaggvisor. Vi har kanske inte vaggvisor, men vi jobbar ju mycket med digitalt också. För att med digitala verktyg, vi har bland annat tagit fram en app som finns på Apple App Store och som heter Hestens Restore.
Mm. Okay.
Och Hestens Restore, alltså där jobbar vi i den. Finns det mycket kring alltså musikstycken och musiken är då, man kan säga, ljud, och de här ljuden har underliggande frekvenser för att försätta hjärnan i olika tillstånd. Och då kan det vara till exempel att försätta den i ett avslappnat tillstånd på kvällen. Men den kan ju också vara mitt på dagen att skapa ny energi och så vidare. Och det är mycket naturljud. Och jag tror att det är väl egentligen det som vi också ser idag med att behovet av att vi lever i, ja, nu är vi mitt i Stockholm här.
Mm.
Och det är väl inte New York, men det är trots allt rätt mycket mer liv och bilar och idag, speciellt när alla har släppts lösa. Men vi behöver ju närheten till naturen, och där är vi otroligt lyckligt lottade i Sverige.
Mm.
Men det är man ju inte i alla länder i världen och inte i alla städer. Så att, och det tar vi nu med ut att i den här Restore-appen.
Gud vad intressant. Nu drar jag direkt ett internationaliserings- och digital dike här. För ja, men det startar ju massa med tankar och så här. Ni är ju globala. Ni finns ju på jättemånga platser.
43 länder.
Ja, shit. Ja. Mm. Och clearly olika kulturer, olika sammanhang och så här. Mm. ser man, så jag menar, det öppnas ju massor med möjligheter, ja, med en sån här digital satsning i så fall. Att man tar ansvar för den aspekten av sömnen också, att man liksom ska känna lugn, att man ska komma in rätt in i sovrummet då, på något sätt. Behöver man göra olika i olika kulturer, eller är vi lika, eller?
No. Ja, vi har ju en sak gemensamt. Mm. Mm. Vi alla behöver sova.
Ja, bra. Check på den.
så den saken är väl så. Och vi alla bör sova en 7 timmar om dagen, som jag har sagt. Men sen hur man gör det är faktiskt ganska olikt idag i olika delar av världen. Alltså, sömn har ju varit någonting... Det är rätt så lustigt egentligen. Vi alla måste sova, men... Det känns lite grann som att det har varit bortglömt. Mm. Betydelsen av sömn. Det har inte varit så häftigt. Det är mycket häftigare New York, staden som aldrig sover. Mm. Alltså, man har hyllat andra saker.
Yep.
Och helt plötsligt så är det så att det behöver uppmärksammas, betydelsen av sömn. Och det görs internationellt. Vi hjälper till, vi för ut kunskap, vi engagerar experter som hjälper oss att berätta varför det är viktigt att sängen ska stödja kroppen och avslappna eller slappna av ryggraden. Men vi berättar varför man ska göra olika saker, varför man inte ska titta på skärmen det sista man gör innan man släcker ögonen och så vidare. Men det är ju så runt om i hela världen att man väljer att sova på olika sätt. Som jag sa, i vissa kulturer så har man den här föreställningen om att man ska sova nästan på en betongsäng. Va? Det är prestige i Kina, vissa ställen. Man ligger på en betongstycke med varmvatten som flödar igenom. Alltså. Men det är ju inte riktigt bra för kroppen. Men vi vill gärna... tro på de här auktoriteterna som en gång i tiden har sagt att så ska man sova, men det är ju inte bra.
Nej.
Men med det så har vi också många gånger när vi kommer ut i olika länder, speciellt i nya länder som vi går in i, så har vi en mycket undervisande inslag att få berätta varför vi gör det vi gör. Vi har ju till exempel definierat Jan Ryde, som är då ägare till hästen, har ju definierat en säng. Som vad är en säng? Det fanns inte runt om i världen. Alltså, för då pratar man om madrasser. Men vad är en säng? Ja, en säng för oss, det är ju en nederdel, en bas som lyfter upp, en madrass som låter oss sjunka ner, och så en bäddmadrass som låter oss sätta lakanet, underlakan på och så vidare. Det är för oss en säng, men i många delar av världen så pratar man om madrassen, och så har man någonting tomt med en låda där man kan ha skräp under sängen.
Ja,
så att bara det här med att vi definierar, att vi tar på oss att definiera vad är en säng och vad behöver du för att kunna sova bra. Det ger ju oss en anledning att prata om det.
Mm. Jättebra.
Och det är också ett väldigt, tycker jag, kundcentriskt sätt att definiera, för jag hörde ju prata om sömnupplevelsen här snarare än liksom själva produkten. Men mot botten då av att ni ligger där i, liksom, i botten på liksom Maslows behovspyramid. Har ni ett försprång här, tänker jag, gentemot andra verksamheter där liksom kundupplevelse verkligen liksom har gått och blivit buzzword? För här är det ju upplevelser som ni säljer.
Mm. Jag vet inte om jag har någon fördel av det, men man kan ändå säga så här att jag tror att det är viktigt för vår typ av företag att ha, alltså idag vill alla vara online, men vi tror att vi ska vara både på nätet för att få kunskap, och mycket av det jag har pratat om här, det kan man ju söka kunskapen, det kan man söka på andra ställen också, men vi har också det. Men också sen parat med att man går till butiken och får lägga sig ner och känna, jaha, det är det här de menar när jag är avslappnad.
Just det.
Och det är den kundupplevelsen som du kopplar till kunskapen online. Mm. De två tillsammans ger ju oss såklart kanske vissa fördelar. Mm. Därför att man kan känna någonting. Och när man känner någonting, då blir man emotionellt investerad i det.
Ja, jo, men absolut.
Och till slut så känner man bara, wow, det här vill jag känna varje morgon. Mm. Varje natt.
Man tänker, man kan ju klicka hem en hästens på nätet idag.
En del av våra distributörer har möjligheten att du kan köpa en säng. Men, och det får man jättegärna lov att göra. Bara man, innan man beställer den, har provat vad som är bäst. Mm. Därför att jag tror att det kommer ju alla gånger vara så i framtiden att man både börjar ett köp på nätet, ja, går in till en butik, kollar, testar, känner, går hem och bestämmer sig och så slutför man köpet på nätet. Bara man har åtminstone känt in, är det här rätt? Ja, för det är en lång investering. Det är ju skillnad om du, som i USA, så köper man kanske en madrass och så tycker man billigt. Skit. Ursäkta att säga, men det är det. Och så tycker man att nej, men den var inte den skön, och så sparkar man ut den. Mm. Och så köper man en ny. Mm. En hästensäng, det är ju någonting som du köper och så har du det i 25-30 år. Mm. Och det kanske inte är du själv som har den. Du kanske ger det till dina barn. Mm. Och så köper du en ny. Mm. Och så ger de den sängen som de har fått till sina barn och så köper de en ny. Alltså det är en lång relation.
Mm. Och där är det även, tänker jag då, köpupplevelsen, dimensionen av det där också, för att, liksom, att betala för liksom, tjänster och produkter har också blivit väldigt liksom, ja, inbäddat i kundresan. Mm. Och i våra ord verkligen en stor del av liksom, kundupplevelsen. Hur arbetar ni där, tänker jag, kring kundupplevelsen när det kommer till betalning, tänker jag?
Ja, vi är väl ingen bank. Nej. Och det hade vi väl inte tänkt att bli heller. Så att jag tror att det vi absolut försöker ge, det är ju maximal upplevelse och den känslan som gör att man vill köpa. Mm. Sen är det ju såklart så att rent ekonomiskt, om man nu ska vara ekonom här, så är det klart att om du köper en säng billigt som du har i 5-6 år, så har du en viss kostnad per natt, och så köper du en säng som du tycker i första hand när du tittar på den, wow, den där var mycket mer pengar än vad jag hade tänkt. Och så har du den i 30 år. Mm. Och då är frågan, vad är det som är billigt och vad är det som är dyrt? Det är inte alltid det billiga som är det billiga, utan ibland kan det dyra vara det billiga.
Absolut. Ja, men så här, nu blir jag sugen och nörda i det här. Och då är det med någon form av digitaliseringshatt som jag har på mig.
Ja.
Det kan finnas en... Om vi börjar den här ändan. Det kan finnas någon form av agenda att digitalisera. Vi pratade lite grann innan, Robert, om liksom vad du gör på jobbet dagligen, och du driver din digitala transformationen av hästens. Mm. Och då kan det vara så här, vad ska man digitalisera? Och så har vi diskuterat upplevelse nu. Mm. Och här kommer min killgissning då. Jag bara står och vevar här nu fritt. Den där upplevelsen av hästen, alltså moment of truth i kundresan, bygger på att man faktiskt kommer in och känner den med alla sensorer som man har i kroppen. Vår fysiska kropp måste vara inblandad i det. Så hur gör man då? Så då bygger liksom, det skulle ju vara kul att ha det. Det har ni säkert massa med bra strategier, men det jag känner, den vill man inte ta bort ur en köpresa. Medan man vill ju då starta onboardingen, kunskapsdelen, den är inspirerad, den kommer med expertisen, den vill man ju distribuera så mycket man kan. Få den där magiska upplevelsen i butiken, förstå ditt ekonomiargument som du precis drog. Vad är total cost of ownership är den enda relevanta. Det är lite muppigt ord från mig här, men det är den som är den enda relevanta kosten i det här. Och så sen så vill man få liksom leverans och slutdelen, betalning och liknande, magisk. Gjorde vi en strategi här ihop nu? Hur gör man det här, Robert?
Alltså jag tror ju att det här med kundupplevelse och kundresa, den kan ju börja på lite olika sätt. Och vi, liksom många andra, brottas ju med att folk går inte in i butik eller har ju inte gjort det på ett litet tag. Va? Och hur når man ut ändå? Ja, då får man ju jobba digitalt, alltså med marknadsföring, till exempel digital marknadsföring. Där kommer det digitala in. Alltså, det är ju en digital transformering eller en förändring i vårt sätt att vara och kommunicera på som vi måste ha. Sen kan du ha en digitalisering i att du till exempel, vilket vi nu faktiskt har gjort, har tagit fram en augmented reality, alltså där du, vi har en säng och så har du en, kan du plocka upp den i din app och så kan du sätta den i ditt hem och så kan du se, ja men fan, den där blev bra. Eller, så här. Och det har vi faktiskt gjort nu, så vi har precis lanserat det och vi har precis haft en kampanj med en dropp här för Supreme, som är ju ett ungdomligt märke. Då kan man ju säga att ja, där blandade vi ju det gamla med det nya och vi visar med augmented reality digitalt och för att sängen finns ju inte tillgänglig att titta på för överallt och ändå så får vi beställningar. Ja, och så får man gå in och prova en likartad säng i en butik. Men så hur skapar man den här upplevelsen? Ja, man blandar digitalt med verklighet och det tror jag vi kommer att se mer av. Sen så tror jag också att helt enkelt hitta andra inkörsportar. Vi jobbar med en del hotell som har, det är rätt kul faktiskt med en del hotell, de har ju börjat förstå att vad är det man köper när man har köpt en natt på en hotell. Ja, det är ju faktiskt en sömn. Och inte sitta i en stol och titta på tv. Det är ju kul att kunna göra det som är designad. Men nu är det rätt många hotell förstå att sömnupplevelsen är en viktig del av det man vill betala för som kund. Och då kan man ju faktiskt, om man då investerar, köpa lite mer säng än 1800 spänn styck som en del hotell köper för. Man då köper lite dyrare säng till synes och med bättre kvalitet. Då kan man ju också skapa den här upplevelsen som kunden, alltså hotellkunden har sovit i. Sen, vad i helvete var det jag sov i natt? Jag har inte sovit bättre på länge.
Ja, det är fantastiskt. För jag tänker, det är ju... jag vill veta de där hotellen sen.
Ja, men det var precis det jag tänkte på.
Nej, men för jag tänker i tider av, tänker jag då, vi har någonting som bara trendar som heter hybrid work. Men vi är en bit från hybrid sleep, tänker jag. Vi är ju verkligen... Vi måste ju sova. Ja. Vi måste ha den där för att vi ska kunna liksom, prestera. Men du är inne på varumärke här. Och ni har ju, säger jag då, ett av världens mest prestigefyllda varumärken. Hur bevarar man en sån position och hur utvecklar man den nu när ni, liksom, när ni skalar upp?
Ja, alltså jag tror att för det första så varumärke, det handlar om igenkänning och konsekvens. Ja. Eller det är väl inte vad varumärke handlar om. Men om man ska vara framgångsrik så handlar det om igenkänning och konsekvens. Mm. Och att man är långsiktig. Och 1978 så tog Jan Rydes far, Jack, han tog fram ett mönster som var blårutigt. Mm. Och så visade han det på Stockholmsmässan. Och alla tyckte det var det fulaste de någonsin hade sett på en säng. Det var anskrämligt. Och så tycker många också. Men det är ganska ironiskt, eller lustigt, eller kul, eller vad man nu ska uttrycka det som. Att väldigt ofta så en första gång köpare av en hästens säng så går han in och säger, ja, men finns det andra färgen blårutet? Jag vill inte ha det blårutet. Ja, och så finns det B-check och 16 andra färger eller 15 andra färger. Och så kanske man köper det. Men sen har man köpt in sig på varumärket och då vill man visa att man har varumärket. Så nästa säng, den blir blårutig. Och det är rätt så kul då, för att blårutan har ju då hjälpt oss att differentiera oss från många andra. För de andra, de vill se likadana ut. De är vita eller beige. Och vi vågar sticka ut. Och det är väl egentligen det som är kännetecknet för premium eller någonting som...
Verkligen.
Man ska prata om Blue Ocean Strategy och så vidare. Att etablera sig i någonting nytt. Och det gör man ju genom att våga vara annorlunda och att vara konsekvent.
Det är briljant. Det är samma, ska jag bara säga, ett instick där, Mats.
På feeling på varumärke, Andreas.
Ja. Samma briljans som Apple hade med sina vita hörlurssladdar där.
Ja, men helt rätt. Ja, två snabba tankar. Halvsnabba. Ja, men 1978, alltså, ja, för mig är det så himla signifikativt. Jag vet inte vad det är värt, men det visar ju liksom att, för det är ju första tanken som kommer, det är ju det blårutiga med hästens liksom. Det är den ena. Den andra, det är ju så här, Ja, men nu, jag vill fortsätta att göra digitaliseringsstrategier här som du hör, Robert. Jag vill ta fram den där appen som faktiskt visar vilka hotell är det som har hästens sängar. Men det kan vara faktiskt preferred, det kan vara en preferred dimension, gissning liksom. Men det kan, jag tänker mig att det kan ju också vara en ganska kul grej som man gör. Ja, men vill du sova gott med hästen så här. Har det här add-onet till hotels.com eller booking eller...
Du får en sån här ikon på Airbnb.
Eller Airbnb.
Du har upp till 5 stjärnor. På och sen tar du upp till 5 sängar.
Ja, men precis.
Där du scorar sängen.
Absolut, klockrent.
Ja, nej, men jag tycker du är inne på bra grejer. Men jag ska ta till mig det faktiskt. Jag ska skicka det till vår marknadschef att han får ta med tusan ägna lite.
Kör igång
en app här nu.
Precis.
Ja, men det leder till liksom en fråga som är förekommande. Man tänker sig att vi träffar ju många spännande och intressanta människor här på podden och många verksamheter, och så är man på olika ställen i någon form av mognadsresa eller digital, det kan vara hållbarhet, digitalisering, men man är i förändring. Det finns ingen som inte är i förändring nu 2021. Och där brukar det kunna finnas en partnerskapsaspekt som är mer eller mindre naturlig beroende på vad man är för affärsekosystem. Hur ser ni på partnerfrågan? Liksom, vad är naturliga partners för er?
Ja, alltså, naturliga partners idag, det är ganska många. Det är dels återförsäljare. De kallar vi partners också faktiskt. För våra återförsäljare, de är ju våra lokala ambassadörer. De är ju våra spjutspetsar som i sina samhällen vill åstadkomma det vi vill åstadkomma. Det vill säga, de vill ju skapa såklart en bra business för sig själv. Men de vill ju också någonting mer. För att vi ser det att de återsäljarna som vi har som är de bästa, de är otroligt passionerade. Ja. Och de är passionerade för vad vi står för. De är passionerade för varumärket. De är passionerade för produkten och vad produkten gör. Och att det är någonting som håller i lång tid. Så de behöver aldrig titta grannen i ögonen efter 5 år och säga, fan, den där höll inte, som ni sa. Så därför så kan de ju vara ganska stolta. Sen har vi ju såklart andra ambassadörer som idrottsstjärnor och andra som jobbar med. Men sen är det ju läkare. Vi jobbar med forskare som hjälper oss att förstå ännu mer hur hjärnan fungerar och hur vi kan undervisa i det. Vi har inredningsarkitekter som vi jobbar med för att de i sin tur när de jobbar med sina kunder ska tänka på hästen. Det är ju alltid en utmaning med inredningsarkitekter. De utrustar ju ett hem i USA eller i de ställena där det är väldigt vanligt utan att kunden överhuvudtaget har påverkat valen. Så där är det ju en indirekt försäljning. Och det är inte alltid bra, för vi vill ju gärna att kunden ska komma dit. Men då har man löst det på rätt många ställen att man låter dem boka 2 timmar och så får man hela butiken för sig själv. Och så hämtar man dem i en bil och så lämnar man tillbaka dem i en bil så att de får hela upplevelsen. Så att jag tror det är ambassadörer i nästa utsträckning, det är ju alla som har köpt en hästens säng.
Det kan jag tänka mig.
Som pratar om den, som pratar om på middagen, fan, jag köpte en ny säng, jävla skön. Eller som i en del fall, liksom, vet Jan, han har en story med en dam som han träffar i London och hon var ute på krogen och träffar en kille där och sen så bjöd de hem honom. Och sen så gick de in i sovrummet och han tänkte väl att det var någonting annat som väntade, men hon stod där och pratade i en timme om hästens säng som hon hade. Och sen när hon var färdig så skickade hon ut honom. De gifte sig senare, va? men det var liksom inte... Det var liksom
det var inte det man kunde föreställa sig i alla fall.
Precis.
Det var kul. Rolig anekdot. Ja. Jag skulle vilja nörda lite framtiden. Och då skulle vi vilja prata om framtiden för sömnen och gärna också framtiden för hästens. Och först är jag lite nyfiken på där om du ser att vi liksom någonsin kommer sova perfekt.
vad är perfekt tid till att börja med? Det finns ingen perfekt tid, det får man känna av själv. Ja. Alltså, det finns ju individuella tider, men så länge man får tillräckligt mycket för att man ska kunna rensa hjärnan, 3 cykler helst, med djup, att man går upp och ner, och att man har reparerat alla vindlingar som behöver göras, då är ju god nattsömn, då är det precis som att äta väl, äta bra, och eller att motionera eller vad man nu, alla de här delarna för att vi ska må så bra som möjligt, och då tror jag att det är väl den perfekta sömnen, och kan vi få den i framtiden, ja, vi vill ju såklart att man ska ha den i nutiden och inte i framtiden.
Helt rätt, som småbarnsförälder så försöker jag leta efter hopp.
Ja, men alltså jag hopp, alltså faktum är att jag ska ge dig ett bra tips.
Ja. Mm.
Börja med att köpa en jäkligt bra säng till ditt barn.
Ja.
Ja, för jag lovar dig, det barnet kommer att sova väldigt bra.
Ja.
Och inte nog med det, du kommer få ett barn som du ger alla möjligheter att lyckas maximalt i livet.
Grymt.
Såklart.
Såklart, tack för tipset.
Ja. Och till oss själva också. Vi köper ju hela familjesättet, tänker jag. Ja. Jag vill ha en snabb affärsmodellsworkshop. Ingen press på oss, men jag skulle vilja höra om du, Robert, som CFO 2.0 är intresserad av att öppna en ny flik i Excelen där det står kapacitetsekonomi, och att man kan köpa hästens per liksom sömntimme. Finns det någon sån liksom affärsmodell på gång? Kommer man kunna göra något sånt, eller vad tror du?
Att produkten är gratis, tänker du?
Nej, men jag vet inte. Ja, något sånt.
Ja, nej, men alltså, jo, nej, men det är väldigt lockande, och det är klart att det finns säkert någon ute i världen som kan tänka sig att hjälpa till med det. Men vi känner lite grann att priset är egentligen inte ett problem. Och nu tänker en del, fan, han är ju helt snurrig. De kostar ju en hel del, de där sängarna. Nej, men alltså, egentligen så är ju inte priset ett problem. För det handlar ju bara om prioritering.
Ja. För
några år sedan, innan Tesla och andra började göra elbilar, så... Om man kom hem och hade köpt en ny bil som kostade 400 000 så tyckte grannar, wow, det var en jäkla massa pengar. Idag är det nästan ingen som lyfter på ögonlocket man kommer hem med en Tesla för 1 miljon.
Nej.
Och vad har hänt? Ja, det är ju att det finns en acceptans för att men det där är ju en elbil, den måste ju kosta så mycket.
Ja.
Och så är det med det här också. Så att om du hela tiden har köpt en Ikea-säng och är nöjd och glad med det, så är det väl helt okej. Men om du kommer hem med en hästens säng, nu säger inte jag att den kostar tvunget som en elbil, men om du kommer hem med en hästens säng som är lite dyrare, så är det bara att du vänjer dig vid tanken att, ja, men vad är rätt värde för min sömn?
Ja, precis. Och det är bara en snabb respons på den. Jag tror att på den här affärsmodellsworkshopen som vi ska dra igång, då ska man liksom titta på flera olika typer av psykologier. Den ena är ju prisfrågan, den andra är så här tillgänglighetsfrågan. Att det är så här, det blir väldigt bekvämt att liksom man börjar, ja, men nu lever vi i en hybridekonomi. Man har både så här fasta kostnader, men så har man Netflix och annat liksom som är kapacitetsbaserat, och mer eller mindre så pushas vi in i en service-ekonomi. Och det var den fliken jag ville öppna då på.
Ja, jag vet.
Och det är inte säkert att det blir rätt väg.
Nej, men jag förstår ju det. Du är rätt så... digital strateg. Ja. Så att jag tänkte att du är väldigt mycket inne för cloud.
Kan man ta en annan då? För gästerna som vi träffar, som alla vill liksom representera branscher som på ett eller annat sätt disruptas av nya aktörer. Och det blir lite spännande att liksom leka med den tanken, tänker jag, kopplat till er produkt. Och där kanske det kan vara, liksom, vad vet jag, om någon aktör kommer in och liksom hackar sömnen så att vi inte behöver sova lika mycket i framtiden. Eller gör någonting annat med vår sömn.
Jag tror inte att det är sömnen man hackar då. Jag tror att då har man kommit på ett sätt att få hjärnan att spola ut avfallsprodukterna snabbare, att refresha hjärnan på ett nytt sätt. Så att jag tror att det kommer nog att komma, inte från sömnforskningen utan hjärnforskningen, om i så fall att
kanske ett läkemedel tänker jag, eller
ja, eller att man, ja, jag vet inte, det kan ju vara just det här med att man ser vissa frekvenser skulle kunna påskynda förlopp eller processer i hjärnan, ljudfrekvenser och så, det vet vi inte så mycket om fullt ut i alla fall.
Jag tänker att evolutionen har hittills inte producerat någonting med så här stor hjärna som vi har, och därmed inte prioriterat att flasha hjärnan så fort som möjligt. För att andra djur sover ju också ganska mycket. Så jag tänker att det är nog bra att koncentrera sig på sängar. Nu blir det jag som är, drar tillbaka.
Tänka massa andra grejer, som att man liksom kan använda sömnen till andra saker. Nu är jag fortfarande inne i det här industriellt mindset, hur vi ska liksom vara effektiva, men just hur vi kan använda den till att då förstärka inlärning eller använda den till vidareutbildning eller andra.
Nej, men om man tänker så här att jag har också varit student. Man har också varit dum i huvudet när man var yngre. Och så dagen innan en tenta. Mm. Och så råpluggade man. Mm. Men om man tänker efter, hur mycket av det kommer jag egentligen ihåg? Mm. Därför att jag gav inte med. Men om jag hade gjort det här nu, kanske så att jag hade gjort det 2 dagar innan tentan, råpluggat. Sen säkerställt att jag sov maximalt bra, så att jag var utvilad den dagen som jag skulle göra min tenta, då hade jag säkert presterat bättre än vad jag gjorde vissa gånger.
Ja, gud ja, absolut.
så jag tror faktiskt att det handlar väldigt mycket mer om att kanske lära ungdomar på när ska du sova. Jag har ju predikat hemma. Sen jag började på hästen så har jag lärt mig väldigt mycket mer, såklart. Men jag predikar ju hemma för mina barn liksom vikten av att sov nu ordentligt dagen innan test. Mm. Sitt inte upp och plugga. Nej. För du kan ju inte ha koncentrationen. Du vet ju själv, om du har varit ute och om du har kört bil i 8 timmar i sträck. Mm. Du tappar ju koncentration för du blir trött. Mm. Och likadant är det då, du kommer inte ihåg, du ser inte allting. Du ser kanske inte alla orden och så vidare. Så att.
Exakt. Jättebra.
Nu har vi pressat på någon form av liksom, vad kan det här ta vägen? Och som sagt, jag tycker i min lilla filterbubbla att sömnen får ökad betydelse. Det är vad min intuition säger också, att vi har återupptäckt den där bottenplattan på Maslows behovspyramid. Mm. Att den är viktig, sömn, kost, motion, träning, alltså sådär fundamenten. Mm. Tvärtom mot
sex är med där också.
Ja, faktiskt, ja, men det är sant, det stämmer ju. Och att, det låter ju hoppfullt. Men att det liksom har kommit tillbaks som någon form av kontring mot där du får och grävde, Andreas, i det industriella mindsetet. Absolut. Att vi ska vara mer effektiva. Mm. Men en sån där effektivitetstanke till då, för vi startade innan vi tryckte på räck här, Robert, och pratade digitalisering och digital transformation. Vad i en sån här verksamhet behöver digital kärlek, ser ni så här? Liksom, vilken aspekt av det här ska man liksom digitalisera?
Alltså, om jag tittar utifrån mitt perspektiv på företagande så finns det ju massor man kan digitalisera. Och det är ju alla såna här standarduppgifter som man gör, alltså att automatisera, kallar man det för, men det är ju digitalisera. Mm. Alltså att skapa förutsättningar för, om jag backar bandet, det jag tycker är väldigt viktigt, det är att man förstår att man finns till för kunden.
Japp.
Det finns alltid en kund. Om du inte, ja, det finns alltid en kund. Och digitalisering tycker jag ska syfta till att maximera möjligheten och tiden att serva kunden på bästa möjliga sätt för den som är anställd i ett företag eller den som ska serva kunden. Och om man då har det med sig, så finns det ju, så kan du tänka på ganska många områden som du vill digitalisera. Mm. Det kan ju vara verktygen som du har, att du har en iPhone eller en telefon, en smartphone med all information tillgänglig, så du kan ge svar direkt, att det inte tar så lång tid att ge svar. Det är ju ett sätt att serva. Det kan ju också vara att du bygger upp system så att du ganska snabbt kan se vad har vi i tillgängligt lager. Tar det en vecka eller tar det en timme eller tar det ett år innan du får det du vill beställa. Mm. Det är ju också att serva kunden, och det kan du också förbättra med digitalisering. Och sen handlar det om att, som jag sa, ta fram verktyg som Hästens Restore. Mm. Det är ju en digitalisering,
ja,
där man för ut kunskap eller för ut ljud, som det i det här fallet, som gör att man kan vara bra. Så jag tror att digitalisering i företag kan ju vara på både internt orienterat och externt orienterat. Men det vi jobbar med, det är att ta ett kundperspektiv, och så jobbar vi inåt. Att vi säger, okej, hur kan vi serva kunden på ett bättre sätt än vad vi gör idag? Mm. Hur kan vi bli mycket, mycket bättre på det? Och sen gå bakåt och säga, okej, vem är det som ska göra det? Ja, det är alltid någon person, det är en anställd. Mm. Så, hur kan vi göra att den personen kan serva kunden bättre? Och då är det de två spåren som vi jobbar med på digitalisering.
Ja, men snyggt. Ja. Jättebra.
Vi ska släppa dig vidare, Robert. Mm. Men inte före du har fått svara på våra två avslutningsfrågor. Och du känner till det här. Vi ställer dem här till alla våra gäster. Mm. Och den första, den lyder så här. När vi om 100 år blickar tillbaka på det här 20-talet, alltså 2020-talet, hur kommer Wikipedia att minnas det?
Ja, vi har pratat om en del, men jag tror vi kommer komma ihåg covid-19-utbrottet, därför att det var så stort. Alltså man jämförde med spanska sjukan för 100 år sedan, alltså det tror jag nog. Klimatkrisen, det kan man inte komma undan från, att vi vid denna tiden blev mycket mer medvetna och blev mer hållbarhetsorienterade och inte, det tror jag. Genombrott för elfordon, för att det tror jag man kan se, det är ju nu, det är några år och sen så är nästan allt el. Och sen skulle jag vilja lägga till medvetenheten om hur hjärnan fungerar och behovet av bra sömn för hälsa och välbefinnande.
Ja.
Jag tror faktiskt att det är de sakerna som man kommer att komma ihåg, det var då vi återupptäckte sömnens betydelse.
Jätteintressant. Snabbnördning i liksom medvetandet kring hjärnans funktion, den kan ju verkligen leda till ett helt nytt liksom tankeparadigm på flera sätt. Liksom. Ja. För där har vi gjort det. Liksom, för visste man hur hjärnan fungerade och sömnen fungerade, då skulle man inte sova på betong.
Nej.
Och försöka vara en tuffing med det. Alltså, det finns mycket kunskap om hur vi ska leva våra liv i bättre upplevelse ur våra liv ur det. Så. Mm.
Och det är mycket som händer inom det området, ja. Alltså hjärnforskningen. Mm. Och det är mycket ny kunskap, och det är inte ens alla de som är läkarutbildade idag har ju den fulla kunskapen, eftersom det sker så mycket evolutioner. Så att,
Snabbtanke där är ju att ni kanske har med, för du pratade om att ni har massa experter med liksom, som ni har för dialog med, men Anders Hansen har ju pratat ganska djupt och kunnigt om hjärnans funktion och även sömnen. Att han kanske är med på er radar där och...
Nej, det är han inte direkt, men jag har också, jag tycker han är väldigt, väldigt duktig på ett målande och på ett, vad ska jag säga, lätt tillgängligt sätt beskriva om hur kroppen fungerar och de olika delarna och varför det ser ut så som det gör. Och det är ganska lustigt, vi lär oss jättemycket i skolan. Och så går vi omkring och har vårt skinn och alla våra energifält inuti och energifält utanför, men vi kan ju väldigt lite om det.
Men för det är en viktig folkbildande roll i den som man driver då.
100%. Ja. Det var jag som nördade väg här. Vi har en till, du kommer inte undan, Robert, en fråga till. Tror du att vi kommer referera till den här tiden, den som vi är i nu, som före någonting, och i så fall före vad då?
Jag hoppas ju att detta är tiden som refererar till, detta är den tiden som är för det att vi blev mycket mer hållbarhetsorienterade. Att det här med slit och släng, att kvalitet betyder någonting. Och det är väl egentligen att gå tillbaka, lite längre tillbaka. Vi har ju under en ganska lång tid levt med att alla ska kunna ha allting. Men det kanske inte är så. Det kanske är delningsekonomi och eller bättre kvalitet på det vi producerar. För vi har inte råd att skeppa. Vi har inte råd att skeppa skit halvvägs runt jordklotet för att sen skicka tillbaka tomma containers och hämta mer skit som går sönder. Alltså jorden har inte råd med det.
Nej.
Jag kallar det då för uppvaknandet.
Mm.
Snyggt.
Robert.
Upplysningen ja, 2.0 kanske. Absolut. Ja.
Robert, ja. Stort tack för att du gästade oss. Otroligt intressant.
Ja, tack
för dina tankar och reflektioner.
Tack själv.
Och tack för att ni har lyssnat.
Tack. Hej.
Hej då.